Det är så gott och härligt att få mötas och ses. Förra söndagen var jag var borta hela den veckan, så nu är det jättegott att få vara här och fira gudstjänst tillsammans. Och temat idag, det som annonserat, är Jesus och sex. Och vi kommer börja där, i de orden, och sen gå vidare i den här bibeltexten som vi har fått höra på fyra olika språk. Med Jesus och äktenskapsbryterskan. Och så ska vi liksom försöka komma fram till lite saker i de här frågorna. Så där ska vi vara. Vi kan ta fram första bilden. Och jag trycker en gång till. Kommer upp text då? Ja, men det är perfekt. Så här är det. Jag tänker att en kristen syn på sex, det är att sex är som en eld. Ni vet ju, eld, det är ju, kan ju vara lägereld. Och, den här tiden på året är det väldigt härligt att göra upp en eld. Det gjorde jag förra veckan uppe i Övik, ute i skogen själv. Så här. Det värmer och man kan fixa mat. Det är mysigt. Eld är ju jättehärligt och mysigt. Och ger värme. Eld kan ju också vara en brännskada och en skogsbrand och en mordbrand. Samtidigt, eld har potentialen att bli något jättemysigt i tillvaron och bli något jätteilla och hemskt i livet. Sex fungerar på samma sätt. Det kan bli en jättefin och varm och härlig del i en människas liv, men det kan också bli en jättejobbig del i en människas liv. Så på det sättet är sex som en eld. Och en kristen syn på sexualitet ser de här två sakerna, dubbelheten i sexualiteten. Att det finns potential att bli något mycket gott och fint och något väldigt jobbigt och som förstör. Eld, den gör man ju inte vad som helst med. Och till barn så ger man dem ju inte liksom en dunk bensin och lite tändstickor och säger lycka till. Utan eld är man ju lite försiktig med. Man är både fascinerad och så har man en respekt för den. Och samma blir med sexualitet. Varför finns den här respekten? Ja, kanske för att den också är så fascinerande. Och utifrån vad Bibeln lär på det stora hela om detta så har jag två poänger. Så vi kan ta nästa bild. Och vi kan trycka en gång till. Och det är att Gud har skapat vår sexualitet. Det är Bibeln jättetydlig med. Gud har skapat allt gott. Och Gud skapade vår sexualitet. Och det här betyder massa olika saker. Att sexualiteten kommer från Gud. För det första betyder det naturligtvis att sex är bra. För Gud gör bara bra saker. Ibland har vi kristna smusslat bort och smusslat undan och tryckt bort vår sexualitet för den har känts som något smutsigt. Det är inte rätt. Sex är något bra för det är skapat av Gud. Men det andra det säger, det är precis som med allt annat Gud har skapat, så kan det bli fel. Vi har möjligheten att leva ut det eller använda det så det blir någonting som inte är bra. Eller andra kan förstöra sexualiteten så det blir något dåligt för oss. Och för det tredje så betyder att Gud har skapat vår sexualitet. Det betyder att Gud vet bäst. Gud har en idé av hur vi ska göra. Vi kan ta nästa bild och konstatera att vad jag kan tycka när jag ser mycket av sexundervisning för i största allmänhet, men speciellt för unga människor, så är det så här ungefär att du får uppfinna din egen sexualitet. Du måste testa allt med alla för att veta hur du ska leva och vad som är bra för dig. Och då är det lite som att säga, tycker jag, med den här bilden som ni ser på en person som står framför massa olika vägar som går åt alla möjliga håll, och säga, hitta rätt väg. Och så är det bara åt alla håll och jätterörigt. Hur ska man kunna hitta rätt i det där virvaret? Och vi brukar, tror jag, motivera det här sättet att prata om sexualitet. Att det är helt fritt, det är ett blankt blad, uppfinn det själv. Som en frihet och som en förmån. Tänk att vi får göra det. Jag ser det ju bara som ett ok och som en börda. Och väldigt jobbigt. För, ta nästa bild. En till. Jag kan trycka en gång till. För Gud har en plan för vår sexualitet och han har skapat den. Det betyder att vi inte behöver uppfinna den. Däremot så behöver vi upptäcka den. Sexualitet Gud har lagt i våra hjärtan och hur vi ska leva ut den och vad det betyder för oss. Det måste vi liksom jobba med, utforska. Men vi behöver inte skapa den. För det finns redan en skapare. Det är redan klart. Så det finns en plan, det finns en skattkarta som ni ser på bilden. Och den får vi försöka liksom navigera i och hitta rätt. Det ser jag som en förmån. Att det är någon som har tänkt åt mig. Tänk om du ska ha köpt någon stor bokhylla på IKEA och så är det massa skruvar och grejer. Har du varit med om någon gång att du inte har någon bruksanvisning? På IKEA brukar man alltid få med det. Men om man ibland har köpt saker begagnat och så är det en hög med grejer. Och så har man ingen liksom, man får ingen hjälp med hur det här ska sitta ihop. Vår sexualitet är inte så. Det finns en bruksanvisning. Det finns någon som har tänkt. Det tycker jag är väldigt gott. Det viktigaste jag egentligen vill säga när vi pratar om sex och kristen tro, det är att det är helt enkelt meningen och tanken att Gud ska vara en del av även den delen av våra liv. Och att Gud har någonting att säga kring vår sexualitet. Det finns ett vanligt missförstånd, tror jag, att vi delar upp våra liv i olika områden. Vi har vårt arbetsliv här och sen så har vi vår andagsliv eller vår andlighet här. Och så blir vår sexualitet liksom som en egen del, separat från det andra. Och det blir ett misstag vi själva förlorar på. För att Gud har någonting att säga och han vill hjälpa oss på det området också. Så vi ska inte dela upp andlighet och sexualitet. Ett annat vanligt missförstånd i kyrkan, tänker jag, kring detta, det är att de gränser och tankar och den idé Gud har för vår sexualitet framförallt handlar om starten på vår sexualitet, alltså de första gränserna, och därför har ju undervisningen i kyrkor ofta varit att man inte ska tjuvstarta med sin sexualitet, utan att den hör hemma i äktenskapet. Och om jag tänker själv, jag har predikat jättemånga gånger om sex, men jag har aldrig gjort det på en söndag förmiddag. Jag har bara gjort det för ungdomar. De som vi tänker oftast inte har sex. Och så har vi aldrig haft ämnet uppe bland vuxna där man tänker att man kanske har en sexuell relation. Det är ju jättedumt. Men vi har blivit väldigt fokuserade ibland på den gränsen. Och då blir att prata om sex någonting som är för de unga eller de som är ogift. Lever man i en sexuell relation så ska man ju antagligen prata om det ännu mer, tänker jag. Gud vill hjälpa oss hela vägen med hur vi ska leva. Och när man pratar om sex så skulle man kunna prata om var, när, hur, vem, de frågorna. Men det viktigaste är sexualitetens varför. Och då kan de andra var och när och hur-frågorna falla på plats. Och sexualitetens varför är Gud väldigt tydlig med i Bibeln. Och det är närhet och intimitet mellan två människor i en livslång relation. Och det är också det som möjliggör barn. Det är liksom sexualitetens varför. Men vänta nu, måste vi ju faktiskt säga. och fundera på. Måste alla ha det här då? Måste alla leva i en sexuell relation? Om man inte gör det, vad är det då man har missat? Bibeln är jättetydlig med att kärleken, den största och viktigaste kärleken i våra liv, kommer från honom. Och i relation med honom. Och Jesus är ju själv ett väldigt tydligt exempel på att man kan leva ett fullt gott liv utan sex och en kärleksrelation. Så dagens tema, sexualitet, är inte meningen med livet. Gud är meningen med livet. Vi kan ta nästa bild. Så ska vi gå till den bibelberättelse som vi har läst. Och jag vet inte hur allt det här, hur det var runt omkring. Men det står ju att många var hos Jesus på tempelplatsen där i templet för att lyssna på honom. Och de var intresserade för att se vad Jesus hade att säga. Och plötsligt blir det tumult. Plötsligt rör det på sig. Och de skriftlärda och fariseerna kommer dit och dragandes med en kvinna som har ertappats på bar gärning med att vara otrogen. Visst är det inte bara jag som undrar, men vad är gubben då? Var är mannen? Varför var det bara kvinnan som drogs fram? Det verkar ju väldigt märkligt. Jag tänker att det säger någonting om den kultur som var då. Men hon dras fram där. Och jag vet inte om alla hade stenar i händerna. Men jag tänker att de fanns där i närheten. För tankefrågan var nu, vad ska Jesus säga om detta? Hon skulle stenas till döds enligt Moses lag. Vad säger Jesus? Och det är lätt att ställa Jesus i kontrast till den här folkhopen, den här mobben som drar fram och drar med sig kvinnan. Jag ser framför mig hur de hade stenade händerna och Jesus hade tomma händer. Den här folkhopen, de dömde kvinnan. Jesus dömde inte henne. Och folkhopen, de brydde sig inte om kvinnan. De släpper ju dit henne bara för att sätta dit Jesus. De struntade fullständigt i henne. Och jag tänker att hon låg där på marken och den här folkhopen tittade på Jesus. Men Jesus var väldigt annorlunda. För Jesus, han såg kvinnan och struntade i den här folkhopen och de som kom med massa och krävde svar och höll på. Han såg henne istället. Och de andra, när den här frågan hade kommit upp, eller när Jesus hade sagt, den som är utan synd kan kasta första stenen, de lämnade. Men Jesus var kvar. Och jag tror inte att det är en slump att det står att de äldste gick först. De som hade levt längst, de som hade varit med om hur livet ofta brukar bli. De kunde snabbare ta till sig vad Jesus sa. Förhoppningsvis är det så. Om man har levt ett liv, om man har levt en del, så ser man sina egna tillkortakommanden och inte bara andras. Och ibland när man är ung så är det lättare att ha tydliga åsikter och känna så här är det, så här funkar det. Och så vet man att livet är ofta lite krångligare när man har levt en del. Så de äldste förstår först att nej, men jag är inte heller utan synd. Och så börjar någon att släppa stenarna. Någon går därifrån. Folk följer efter. Kanske några motvilliga, för de är liksom på G. De vill ju döma henne. Men de förstår att nej, men Jesus har rätt. Och till slut så har alla lämnat sina stenar. Och det är bara Jesus och kvinnan kvar. Jesus gör tre saker. Han är kvar när ingen annan är kvar. För det andra så förlåter Jesus. Han dömer inte. Jag kan ta nästa bild. Och för det tredje så sätter han tydliga gränser för kvinnan. Han ger en riktning att nu inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Och att den meningen har två delar tror jag är väldigt viktig. Jesus förlåter. När vi kommer till honom med våra misslyckanden. Och i det här fallet blev ju när kvinnan ditsläpad med sina misslyckanden väldigt synliga. Hennes otrohet. Så vill Jesus förlåta. Men eftersom han älskar oss så vill han inte bara förlåta. Utan han ville hjälpa kvinnan att leva på ett bättre sätt. Ett sätt som inte sårar andra och inte henne själv heller. På ett gott sätt, på rätt sätt. Därför sa han, synda inte mer. Och jag tänker så här. Att vi i kyrkan har ibland haft en förmåga att bara kunna säga ena saken. Ibland har vi bara lyckats säga synda inte mer. Och så har det blivit väldigt hårt. Och så har det blivit väldigt mycket fokus på gränser. Speciellt kring sexualitet. Och så har folk känt sig utdömda. Eller känt att de inte får vara med. Och andra kyrkor har, eller, och vi har i andra tider kanske bara kunnat säga vi förlåter. Och inte lyckats säga så här tror vi att man ska leva. Jesus sa både och. Jesus visade både och. Jesus gjorde både och. Och det så ska vi också göra. Vi tar den sista bilden. Jag tänker då att det finns den här dubbelheten i sexualitet. Det kan bli det finaste i livet. Det kan bli något av det finaste. Och det kan bli något av det värsta. Och för att navigera rätt. Så behöver vi den här dubbelheten i Jesus. Att han både har en väldigt tydlig riktning. Bibeln är tydlig. Sexualiteten hör till det livslånga äktenskapet. Den långa relationen. Det är där sexualiteten ska få blomma. Det är där den kan få må som bäst. För vår skull. Och samtidigt kunna visa och leva ut förlåtelse. Och en ny chans och en ny chans. Och inte bara fokusera på det som har varit utan på framtiden. Jag tror att vi ska få göra både och jag tror att du och jag behöver få möta Gud på det sättet. För att summera så tänker jag att Jesus i relation till vår sexualitet, vår kärlek och allt i våra liv vill möta oss som han mötte den här kvinnan. För det första så kommer han vara kvar. Och sen vill han förlåta och så vill han ge oss en riktning för hur vi ska leva. Och det vill han göra i ditt liv. Och det vill han göra genom ditt liv i andra människor. Och det vill han göra genom oss som gemenskap. Men det är bara den gemenskap som har släppt sina stenar som kan göra det. Håller vi kvar i stenarna, lusten att döma och så tydligt peka på vem som är rätt och fel. Då vet du, försök, det är ingen som vill ha en kram av mig nu. När jag håller i de här stora tegelstenarna. Och även om den människa som inte har släppt sina stenar. Även om man gärna vill liksom ömt smeka någons kind. Så blir det ett slag liksom. Och bara den gemenskap som släpper stenarna. Och de människor som släpper stenarna. Och erkänner sin egen skuld kan vara en gemenskap och människor som tar hand om andra och välkomnar och omsluter andra människor. Annars blir det hårt. Med tomma händer, precis som Jesus hade, då kan vi fylla livet med förlåtelse och kärlek och då kan vi ge det vidare. Det gäller livets alla områden, men kanske speciellt när vi pratar om sexualitet. Vi ska snart få fira nattvard tillsammans. Och då kommer vi med tomma händer. Och vi får ta emot brödet och vinet. Men innan vi gör det så ska kören sjunga. Så ni kan göra er redo. Men först vill jag be en bön tillsammans. Jesus, Hjälp oss att med tomma händer komma inför dig. Tack att du älskar oss alla. Tack att du har skapat oss människor med allt det vi är, inklusive vår sexualitet och längtan efter närhet. Hjälp oss att vända oss till dig för att få vägledning. Hjälp oss att vända oss till dig för att veta hur vi ska göra med detta. Hjälp oss att vända oss till dig när vi har misslyckats och när det har blivit fel eller när vi har blivit sårade. Hjälp oss som individer och som församling att släppa våra stenar. Så att vi med tomma händer kan ge vidare den kärlek du vill ge oss. Amen. Varsågoda kör.
Inför nattvarden då ska vi sjunga psalmen Gud är en av oss vid detta bord. Här är rymlig plats, här är Guds bord och vi sjunger den tillsammans. Ja, det har blivit en liten miss med PowerPoint-versionen som kom. Den står både i Svenska kyrkans psalmbok och den står i våran psalmbok. Och i våran psalmbok är det nummer 434.
Så, då får jag välkomna till en fattig måltid, enkelt vin och bröd. Och välkomna till en kärleksfest med himmelskt överflöd. Under tiden som vi delar nattvarden med varandra så finns det också tillfälle att tända ett ljus i någon av våra två ljusbärare. Att lägga ett sten vid korset. Eller kanske stanna upp vid högen av stenar framme vid talarstolen utifrån dagens tema. Birgitta och Fredrik är förebedjare och de står vid ljusbäraren och vill be tillsammans med dig. Och som vi brukar har vi två platser för att ta emot nattvarden. På er vänstra sida så är det särkarka, alltså en liten egen bägare. Och på er högra sida den gemensamma bägaren. Och tillsammans så får vi nu närma oss Gud och varandra. Vi ska börja med en syndabekännelse. Och vi kommer idag ta en annan än den som vi brukar ha. Och ni har texten bakom dig. Den är lite längre än den vi brukar ha. Och det finns en poäng som vi, när vi planerar gudstjänsten, kände att det var gott att lyfta fram. Innan vi läser den så tar vi en liten stund i tystnad. Vi ber tillsammans. Förlåt Gud för allt vi borde tänkt och inte har tänkt. För allt som vi borde ha sagt och inte har sagt. För allt som vi borde ha gjort och inte har gjort. För allt som vi inte borde ha sagt men sagt ändå. För allt som vi inte borde ha gjort men har gjort ändå. För alla dessa ord och handlingar ber vi dig Gud om förlåtelse. Amen. Och eftersom Jesus förlåter oss när vi kommer till honom så får vi be denna tackbön. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Amen. Och från första Korinthierbrevet 11 läser jag. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och